Jag tror att vi börjar. Hej allihopa, jag heter Björn Eriksson och jobbar som Business Evangelist på Microsoft här i Stockholm. När jag började på Microsoft för ungefär 6 år sedan så var det med uppdraget att hjälpa företag att ta deras produkter och tjänster till vår molnplattform Azure. Och det hade jag gjort under ett antal år också innan som IT-konsult och spenderade ganska mycket tid på att lära mig plattformen. Och på den tiden så fanns det en konferens som hette Microsoft Professional Developer Conference, eller PDC. Och PDC gick inte varje år, men med regelbundenhet så gick den. Och på den konferensen så pratade vi om vad som skulle komma framöver. Så det var en konferens som fokuserade på ett antal år framåt i tiden. För på den tiden så var vi ett företag som skeppade produkter. Så vi hade ganska långa utvecklingscykler för varje ny release och för varje produkt som vi släppte. Och PDC var ett sätt för oss att träffa utvecklare och tidigt dela sånt som skulle komma framöver då. Och på PDC 2008 i Los Angeles så var en man som heter Ray Ossie som stod på scen och skulle ha keynote. Tyvärr så var jag inte där den gången. Men Ray Ossie hade börjat ett antal år tidigare på Microsoft och hade rollen som Chief Solution Architect eller Chief Software Architect. En roll som han tog över från Bill Gates. Och Bill Gates har sagt i en intervju att Ray Ossie är en av de 5 bästa utvecklarna i världen. Och Ray Ossie kom till ett företag då som, precis som jag sa, hade väldigt mycket fokus på att skeppa produkter. Vi la ner stora utvecklingsteam som jobbade under många år med att bygga nästa version av SQL Server eller Visual Studio eller Windows Server eller vad det nu var för någonting. Och det här var någonting som han kände att det här kan inte fortsätta. Vi kan inte vara ett sådant företag som där resultatet, det vill säga det vi skeppar, är någonstans slutet. Och sen så börjar man starta ett nytt projekt för att göra ett servicepack eller en nästa version. Utan vi måste vända vårt företag till att det som blir klart, så att säga, the golden disk. Det vill säga den skivan som man då på den tiden tryckte, som man sen duplicerade för att skicka ut till sina kunder. Det måste vara början, det kan inte vara slutet på ett projekt. Så Ray Ossie skrev ett memo som han skickade ut till ungefär 100 chefer på Microsoft. Och det här mejlet kallas för The Internet Services Disruption Memo. Där han beskrev väldigt mycket om hans syn på mjukvarubranschen och vart vi måste ta oss för att lyckas i den här branschen. Det som är lite intressant också är att det här mejlet, när han skickade ut det, kommer ungefär 10 år efter det att Bill Gates skickade sitt Internet Tidal Wave memo, som var det som där han skrev att Microsoft skulle fokusera på just internet. Ta med internet i alla sina delar, och det här var ju då att ändra företaget om igen, och det är nu ungefär 10 år sedan. Så att vi börjar väl närma oss nästa tillfälle där vi måste förändra oss för att fortsätta utvecklingen framåt. Och vad det är, det vet jag inte, men det återstår att se. Det här mejlet finns att läsa online om man söker på Ray Ossie och Internet Services Disruption Memo. Men om vi tar ett citat från det här mejlet. Så sammanfattar det väldigt, väldigt mycket precis vad det handlar om. Att vi kan inte längre vara ett företag som skeppar produkter, utan vi måste vara ett företag som bygger tjänster. Så istället för att skeppa produkter så ska vi ha tjänster som går live. Och just det här att the golden disk är inte slutet, utan det är början. Att när du får ut den här tjänsten till dina kunder och kunderna börjar använda dina tjänster, det är ju då du börjar få interaktion, och det är då du vet om du har gjort rätt eller inte. Det företaget som vi var, det var ju ett företag som då vi märkte att okej, här har vi ett problem, vi behöver fixa det, antingen med då en hotfix eller med ett servicepack eller med nästa release om 3 år. Vi ska ta och lyssna på Ray Ossie när han annonserar Azure för första gången. Och det han pratar om här lite grann, det är han nämner till exempel Amazon, som ett år tidigare hade släppt Amazon Web Services, och hatten av till dem, och liksom att det de gjorde för att förändra branschen och hur mycket vi har lärt oss av dem. Och sen pratade han en del om teamet också som låg bakom det här. För det han gjorde när han började då, det var att han satte ihop ett team med bland annat en person som heter Dave Cutler, som var en av dem som låg bakom NT, Windows NT. Och jag kommer att prata lite mer om Dave Cutler lite senare. Men vi ska lyssna på, det är ett klipp på 1,5 minut ungefär.
And so a few years ago, some of our best and brightest, Dave Cutler, Amitabh Srivastava, and an amazing founding team, embarked upon a mission to utilize our systems expertise to create an offering in this new web tier, a platform for cloud computing to be used by Microsoft's own developers, by web developers, and enterprise developers alike. Some months after we began to plan this new effort, Amazon launched a service called EC2. And I'd like to tip my hat to Jeff Bezos and Amazon for their innovation and for the fact that across the industry, all of us are going to be standing on their shoulders as they've established some base-level design patterns, architectural models, and business models that we'll all learn from and grow. In the context of Microsoft, with somewhat different and definitely broader objectives, Amitabh, Dave, and their team have been working for a few years now on our own platform for computing in the cloud. It's designed to be the foundation, the bedrock, underneath all of Microsoft's service offerings for consumers and business alike. And it's designed to be ultimately the foundation for yours as well. And so I'd like to announce a new service in the cloud, Windows Azure.
Det är verkligen en helt fantastisk keynote där, så jag skulle varmt rekommendera att kolla på den. Man behöver inte se hela, därför att efter det här så börjar vi prata om de tjänsterna som finns i plattformen. Det ser ganska annorlunda ut idag, men just det som leder upp till det här, hans vision om vart Azure ska någonstans och vad det är vi ska leverera för någonting, det ger mig gåshud i alla fall. Det som är riktigt coolt också, det är att han pratar om att det här är grunden för vad vi kommer att bygga våra tjänster på, både kommersiella, alltså både business to business och business to consumer, och det kommer också vara grunden till det som ni kommer att bygga era tjänster på. Och nu så här 8 år senare så är det ju verkligen foundation för Microsoft, både i våra erbjudanden till våra kunder, men även den plattformen som vi erbjuder våra kunder att bygga på. Så tjänster som Xbox Live, tjänster som Outlook.com, CRM Online, väldigt många av de core-tjänsterna i Azure bygger ju också på andra core-tjänster i Azure, så att säga. Så vi använder den här plattformen själva också för att bygga vidare på. Han nämner ju också teamet bakom det här, och jag tänkte bygga upp den här presentationen runt 3 olika delar. Så jag kommer att prata om the past, the present and the future. Och vi börjar förstås med the past. Och kollar man ännu längre tillbaka i tiden så finns det ju en historik som har lett fram till cloud computing, och vi pratar grid computing och time sharing och så vidare. Men jag tänkte skippa det och börja prata om var public cloud startar. Och han nämner ju också det med hatten av till Jeff Bezos och hans team på Amazon som lanserar EC2. Och för mig så börjar public cloud computing någonstans med Jeff Bezos memo ett antal år tidigare. Så 2002 så skickade han ett mejl till sina anställda. Amazon, som alla vet, är ju eller var då vid den tidpunkten en online bokhandel. Idag säljer de ju en massa andra saker och gör en massa andra saker. Men då var det ju bokförsäljning som var deras core business. Och han skrev så här i ett mejl till sina anställda. Det var 10 stycken punkter, men det här är en av punkterna. Sen så avslutar han med "Anyone who doesn't do this will be fired. Thank you and have a nice day." Det är väldigt, väldigt tydliga instruktioner till sitt team. Men om vi kollar lite grann vad det står då, så alla tjänsteinterface, tidigare i memot så står det att alla måste exponera sin funktionalitet som tjänster och ha interface mot de här. Så inga tillåtelse av att direkt accessa en databas eller liknande, utan all kommunikation mellan två avdelningar, system, tjänster, vad det nu är för någonting, måste gå via de här interfacen. Det var det ena. Sen så sa han också att jag skiter i vilken teknik ni använder. Ni får bygga med precis vilket språk ni vill, hur ni vill. Det spelar ingen roll. Det enda som är intressant är att ni håller ert tjänstekontrakt så att andra kan kommunicera med det. Och sen det viktigaste då i det här, att alla tjänster ska vara möjliga för att öppnas upp till externt anrop. Och vad innebär det då om du sitter på IT-avdelningen med en serverfarm som är dimensionerad för att kunna ta emot julhandeln eller Black Friday? Och det innebär att du måste till att börja med ha ett service interface så att andra kan skapa en virtuell maskin i din serverfarm. Och nästa del är att du måste fundera på ett sätt att hur ska vi kunna tillåta andra utanför våran eget företag att göra det här. Och det var ju där någonstans Public Cloud föddes. Det vill säga möjligheten att kunna dra nytta av den här enorma plattformen som de har av hårdvara och kunna skapa den self-service. Alltså du behöver inte ringa till någon för att be om en ny virtuell maskin utan du går bara in i ett gränssnitt och skapar den här. Och det är precis det som Public Cloud handlar om. Så Amazon var väldigt tidiga ute med det här. Som sagt, 2006 så kom den första releasen av Amazon Web Services. Och samtidigt då så var ju Microsoft ett företag som hade ganska bra med erfarenhet av att driva stora projekt. Så allting som vi gjorde var inte produkter, utan vi hade till exempel Windows Update, var en typisk tjänst. När vi köpte Hotmail.com så hade de 9 miljoner användare. Idag har Outlook.com 400 miljoner aktiva användare. Vi hade... Just det, jag skulle komma vidare till den där. MSDN, vår Microsoft Developer Network. MSN, en nyhetssajt som vi satte ihop tillsammans med NBC. Så ganska stora online-tjänster. Så vi hade ju erfarenheten av att driva den här typen av stora globala tjänster i de datacenter som vi hade. Så vad Dave Cutler och hans team gjorde, det var att de åkte runt till, eller Ray Ossie och hans team tillsammans med Dave Cutler, åkte runt till de här olika tjänsterna och intervjuade dem och lärde sig mycket av hur de byggde deras tjänster, hur de hanterade sin infrastruktur och liknande. Ungefär vid den här tidpunkten, 2006 då, så var jag ganska ofta också på konferenser och lyssnade. Och framförallt så var det då en person som heter Daniel Akinin som stod på scen här innan mig och pratade om The Story of Data. Daniel Akinin jobbade då som evangelist, precis som jag, fast på Microsoft. Och han pratade ganska ofta om en stad i Washington State som heter Quincy. Han pratade om att Quincy kommer att bli en väldigt, väldigt viktig stad för framtiden för oss som sitter i publiken. Vi utvecklare som sitter i publiken. Och det var ingen som fattade vad han pratade om. Det var ingen som förstod varför Quincy skulle bli så pass viktig som den idag är. Men det som är grejen med Quincy är en stad som ligger ungefär 2 timmar från Seattle in mot inlandet, fortfarande Washington State. 5000 invånare, väldigt många jobbar med jordbruk, ganska låg utbildningsnivå. Men där finns det väldigt, väldigt många datacenter. Och det är 2 anledningar till det. Det ena det är att... Eller det finns flera anledningar, men 2 stora anledningar av det till det är tillgång till billig och tillförlitlig energi. Det finns en gigantisk flod som rinner där precis förbi där man har tillgång till billig energi. Och det andra det är skatteläget i den delen av delstaten eller i den county som det här ligger i. Och det har gjort att både Microsoft och Dell och andra amerikanska leverantörer har sina datacenter i Quincy. Och där började vi också bygga ett av våra första Azure datacenter. När gänget då bakom det här, bakom Azure-plattformen var, de hade varit i San Diego och besökt, jag tror det var en Bing datacenter som fanns där, nej inte Bing, måste vara Hotmail. Så började de diskutera vad de skulle kalla den här plattformen. Och på vägen från eller till flygplatsen, jag mejlade med Dave Cutler om det här och frågade om det historien om det stämmer. Så sa han att de åkte förbi en nattklubb som heter Pink Poodle. Och det var någon i teamet som gav förslag att plattformen skulle kallas för Pink Poodle. Vi har ju alltid kodnamn på våra tjänster och produkter och plattformar. Men det var någon annan i teamet som sa att nej, det kommer inte att flyga, det funkar inte, vi måste ha ett annat namn. Så att de döpte den istället till Red Dog. Så att innan Azure hette Azure så var det Red Dog. Och det jag också fick från David Cutler, det var 2 stycken bilder som han skickade från originalteamet. Som de här bilderna är från 2008 då, så det var inte de första. Men det här var de som byggde den första delen av Azure. Den hypervisor som låg till grunden för att kunna hantera hela den här miljön. De fick också röda sneakers från Nike just för kopplingen till Red Dog och röd. Så att det passar antagligen bättre än Pink Poodle, då, misstänker jag. Idag så är det ett betydligt mycket större team. Det som de byggde då var ju då, om man kollar på de delarna som fanns i Windows på den tiden, så var det då ett operativsystem för klienten, det vill säga det som vi hade på våra skrivbord, Windows, Windows Vista vid det tillfället. Det fanns ett operativsystem för The Enterprise, Windows Server, och sen så var det då ett operativsystem för molnlösningar som blev då Windows Azure. Vi var också väldigt tydliga i början av Azures historik att prata just om Windows Azure, för att vi ville undertrycka just att det var Windows som var operativsystemet som låg bakom det här. För även om det var om man inte på den tiden såg överhuvudtaget det underliggande operativsystemet, så var det baserat på Windows Server. Den största skillnaden, det var ju att man visste exakt vilken hårdvara den körde på. En vanlig Windows Server som ni kör i era datacenter idag, den är ju byggd för att kunna köra på en väldigt, väldigt stor mängd hårdvara, medan det som vi kör i Azure vet vi ju exakt vilken konfiguration den har. Och det gör att man kan kapa bort en hel del och göra en mycket, mycket mer effektiv implementation. Men annars är det i stort sett samma operativsystem då. Men det man kunde göra i början, det var ganska begränsat. Det här var en bild från portalen ganska tidigt. Och i stort sett det enda du kunde göra, det var att gå in i Visual Studio och säga File New Project och så skapa ett nytt cloud-projekt. Så det var nästan omöjligt att ta en existerande applikation och flytta den till molnet, utan det enda du kunde göra, det var att egentligen skapa någonting helt nytt. Det fanns ett fåtal tjänster, det fanns en storage-tjänst, det fanns en tjänst för köhantering och det fanns en tidig version av en SQL-databas, men som inte alls var den SQL som vi känner igen idag. Och sen kunde man skapa det som kallas för web roles och det som kallades för worker roles. Men det var det hela. På den tiden så konsultade jag åt ett företag som heter Brevo, som var en av de första ut att bygga en stor lösning som var baserad på Azure, som sedermera köptes upp av Kivra. Så det var lite grann bakgrunden. Och om vi går vidare till vart vi är idag då, mer present. Så för er som var på keynoten idag, så såg ni att Brad Anderson hade tagit några av mina slides. Så att ni får ha överseende för det. Han var ju före mig. Men i alla fall, så vi har ju idag 34 stycken regioner med Azure Data Center. De närmaste som ligger från Sverige räknat är Irland och Amsterdam. Sen så har vi två stycken i Tyskland, men precis som Brad sa så är de inte hanterade eller managerade av Microsoft på grund av de datasäkerhetslagarna som finns i Tyskland. Det finns även två stycken i England som jag tror har ungefär en liknande uppsättning. Ganska många i USA, ett i Sydamerika och en hel del borta i Asien och Australien. 34 stycken regioner, över 100 datacenter har vi, så att en region kan ju också innehålla då flera datacenter. Och det här blir ju transparent för dig som användare om det är ett eller flera datacenter. Du väljer när du skapar din applikation, så väljer du vilken region du vill göra en deployment till, men du väljer inte vilket datacenter i den regionen. Så att väljer du North Europe, ja, men då kommer ditt data och din applikation att hamna i Dublin. Men om det är ett eller två datacenter, det vet du aldrig som användare. 100 datacenter i 34 regioner. 34 regioner är fler regioner än vad Google och Amazon har tillsammans. På Brad's slide stod att vi hade dubbelt så många som Amazon. Och jag kontrollräknade igår mest för att vara säker på att jag inte sa någonting fel. Men det är fortfarande fler än vad Google och Amazon har tillsammans. Och i de här datacenterna då, så är det inte så att vi går dit och skruvar in en ny server, packar upp den ur kartongen och plockar in den i ett rack, utan vi rullar in containers med servrar. Så varje sån här container innehåller någonstans mellan 3 000 till 4 000 servrar. Vi vet exakt vilken konfiguration de har. Vi beställer dem färdiga från våra leverantörer. Från början så var det en utmaning just med vad vi skulle göra av med det paketeringsmaterial som när serverna kom, när vi faktiskt höll på att skruva in dem. Så att nu är det betydligt smidigare att vi beställer färdiga containers med servrar. Till de här så pluggar vi vattenförkylning, elektricitet och nätverk, och sen är den uppe och snurrar i vårt system och tillgängliga för våra kunder. Om en maskin går sönder, så är det inte så att vi skickar ut en tekniker och byter ut den eller fixar den, utan då markeras den bara som död. Och sen när tillräckligt många i en container går sönder, ja, men då byter man ut den containern istället. Jag pratade om det att vi hade några namnändringar från Pink Poodle till Red Dog till Windows Azure, men idag heter ju plattformen Microsoft Azure. Och det här är en av anledningarna, eller absolut största anledningen till varför den heter just Microsoft Azure. En tredjedel av alla virtuella maskiner som körs i plattformen är baserade på Linux. Så vi började ju vår resa med att bygga Platform as a Service-erbjudanden, det vill säga att där du inte alls bryr dig om den underliggande infrastrukturen eller vilken virtuell maskin som, eller vilket operativsystem som den här kör på. Sen för varje steg, för varje iteration som har gått, så har vi gett fler och fler möjligheter att kunna påverka den underliggande infrastrukturen. När jag började på Microsoft så var jag helt insnöad på att Platform as a Service var det som var framtiden, och det är jag fortfarande. Och jag förstod inte varför, när mina kollegor sa till mig att just nu så kommer vi inte att innovera på Platform as a Service-sidan, utan vi kommer att lägga all kraft inom Azure-teamet på att bygga Infrastructure as a Service. Den tjänst eller det erbjudande som våra konkurrenter, eller framförallt Amazon, då har varit så otroligt starka på. Men om man kollar tillbaka nu några år så visade det sig ju att det var en otroligt bra investering. Därför att vi behöver bredda vår plattform för att även täcka den delen. Därför att det är många kunder som har väldigt, väldigt specifika önskemål. De har väldigt specifika funktioner som de behöver kunna köra. Och framförallt för att kunna göra en migrering av en lösning till en molnplattform när man inte bygger någonting nytt. Så alla de iterationerna som vi har genomgått, så handlar det om att göra mer och mer kompatibilitet med existerande lösningar och göra det enklare och enklare att ta sig till den här molnplattformen. Om du har en applikation idag som kör on-premises, som kör Hyper-V, men då kan du bara stänga ner de virtuella maskinerna, flytta dem till en infrastruktur som en tjänstmiljö, alltså Windows Azure, Microsoft Azure Virtual Machines, starta upp dem där, så kommer ju din applikation att funka på samma sätt. Och sen kan du bit för bit och säga att okej, den här lagringsdelen, vi skriver om den delen och nyttjar en lagringstjänst i Azure istället, så att vi kan så småningom minska den infrastruktur som vi måste managera. För om du kör på en Windows Microsoft Azure Virtual Machine, då måste du också hantera operativsystemet, oavsett om det är Linux eller Windows. Medan om du kommer över till en mer Platform as a Service-erbjudande, ja, men då hanterar ju vi det åt dig, och du kan bara säga att jag behöver 10 stycken av den här, eller så här mycket kraft för varje maskin och liknande, och även autoskalning däremellan då. Om man kollar på var på revenue-sidan då, så har vi idag över 12 miljoner dollar i årligen, ja, vad säger man på svenska, årlig revenue från commercial cloud. Och vi är på väg mot det målet som vi har satt, att uppnå 20 miljoner dollar fiskalår 2018. Och vi investerar otroligt mycket i just det här, i datacenterutbyggnad, i att ha team som utvecklar nya tjänster. Och vi såg ju väldigt mycket av det också på keynoten i morse med det som Brad Anderson visade. Där det inte längre bara är en plattform för utvecklare att bygga en ny liten app eller en ny website, utan det är verkligen en plattform för att bygga en hel och flytta eller managera en hel infrastruktur. Det är ett helt företags IT-infrastruktur i molnet. Det momentum som vi har just nu är faktiskt helt otroligt. Och det roliga med de här siffrorna, tycker jag, det är när jag träffar kunder som säger det, att de får inte prestanda i sina applikationer i Azure. Så kan jag med trygghet säga att det handlar inte om plattformen, utan det handlar om hur man har implementerat sina tjänster på plattformen. Om vi lyckas bygga en storage-lösning som hanterar 777 triljoner storage-transaktioner per dag, så borde det vara en plattform som skalar tillräckligt för era behov också. Eller om vi kan bygga en lösning som har mer än 500 miljoner användare i Windows Azure Active Directory, så borde det kunna hantera era användare och era behov också. En annan väldigt intressant del på den här är att ungefär 40% eller mer än 40% av revenuen inom Azure kommer ifrån ISVR. Och ISVR är ett begrepp som har funnits ganska länge, och när man pratar om ISVR traditionellt, så pratar man om företag som bygger produkter som man sedan säljer till den breda massan. Jag brukar ta ett klassiskt exempel, det är väl Hoogia som alla känner till. Det vill säga att man kodar ihop ett bokföringsprogram, man trycker den på disketter eller CD-skivor och skickar den till sina kunder, eller Microsoft också då, som vi såg ut tidigare. Idag så, om man pratar om ISV så säger man ju att nästan alla företag är ISV, eller om man inte har en plan på att bli en ISV så har man en utmaning. Det kommer att komma någon annan som levererar samma sak som ett annat företag levererar, fast gör det som en tjänst istället och säljer det som en tjänst och erbjuder att kunna ha en subscription-modell till exempel för att kunna konsumera den här tjänsten. Så vi tror ju att alla företag behöver gå igenom en sån digitalisering och göra en sån förändring av sin affärsmodell för att kunna leverera som en tjänst och ha kunder som sen konsumerar sina tjänster på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Jag är förvånad fortfarande när man möter väldigt många företag som fortfarande är kvar i den här där vi var för ett antal år sedan med att skapa en produkt och leverera den eller trycka den eller åka ut och installera den och sen ha en ganska stor utmaning med att få ut uppdateringar på det här. Moderna företag idag, de sitter ju med tjänster som de kan göra nya deployments av i stort sett direkt. De behöver inte göra någonting utan de hanterar hela sin infrastruktur som kod och kan bara utifrån en incheckning eller utifrån en förändring direkt få ut det här i produktion och få ut det till sina kunder. Med en modern molnplattform idag kan du också säga att jag vill att 5% av mina kunder eller alla användare som kommer in till den här ska hamna på den nya versionen för att göra AB-testning. Så att man börjar att testa smått i produktion. Så istället för att ha en ganska lång, självklart så ska du testa innan du kommer till det läget. Men du kan också testa sakerna direkt i produktion och redirecta en liten del av dina användare till den här nya tjänsten för att sen successivt rulla ut det här mer och mer då. En annan väldigt intressant del av det här, det är längst upp till vänster där. Vi har 120 000 nya subscriptions varje månad. Så våra kunder skapar alltså 120 000 nya subscriptions i våran plattform. Alltså en subscription är ju då det som du behöver. Det är någonstans fundamentet för att sen kunna börja bygga dina tjänster. Det är att du har en prenumeration som du sen betalar för det du använder. Och jag tänkte fokusera lite grann på två av de här kunderna. Och berätta lite grann vad de har gjort för någonting. För er som var här och såg Daniel Akenin så pratade han ju om Big Data. Det var ju hans, The Story of Data var ju hans del. Och vi har ett företag som har jobbat tillsammans med oss som heter Optolexia. Optolexia bygger en lösning för att hjälpa skolor att tidigare upptäcka barn som har svårigheter med läs- och skrivsvårigheter. Och det de gör då är att de har byggt en Windows-app och sen så har de en Azure-lösning kopplat till det här. Och till den här devicen som barnet sitter och läser den här texten så har de en eye-tracker kopplat till. Det är Tobis eye-tracker. Tobi ställer ut här i vår Microsoft-monter, så har ni inte kollat in den skulle jag varmt rekommendera att gå och testa deras eye-tracker. Och när barnet läser den här texten så analyserar man ögonrörelserna över den här texten och tar det mönster som man får ut av den här och jämför det med en existerande population. Så man kollar hur det ser ut för ett barn som läser, eller en vuxen också för den delen, som läser den här texten och inte har dyslexi. Så ser man ett ganska naturligt flöde, så ringarna eller cirklarna, storleken på cirklarna är hur lång tid du spenderar på varje ord och sträcken är då hur dina ögon förflyttas över den här texten. Så vi börjar med att gå in på högst upp till vänster och har ett ganska naturligt flöde från höger till vänster, från rad till rad. Spenderar lite mer tid på vissa ord, men i stort sett samma ungefär på hela och har ett ganska naturligt flöde i det här. Om en person med dyslexi läser samma text så ser man ett helt annat mönster. Spenderar längre tid på vissa ord, behöver hoppa tillbaka, behöver repetera, tappa bort sig mellan raderna. Och det här är ett jättetydligt mönster som man ser skillnad på en person som har dyslexi och en person som inte har det. Och det de kan göra då är att de kan ta ett nytt sampel. Så vi har den här existerande modellen där vi vet att de här 90% som har läst på det här sättet har inte dyslexi. Medan de här 10% de är utredda och vi vet att de har dyslexi. Om man då tar ett nytt sampel och jämför det med de existerande så kan man då med viss sannolikhet säga att baserat på hur den här läsningen såg ut att den här personen har indikationer på läs- och skrivsvårighet. Så det är inte ett sätt alltså att diagnostisera någon med dyslexi, men det är en indikation på att här behöver vi göra någonting eller eventuellt att starta en utredning för att ta reda på om den här personen har det, för att tidigare kunna tillsätta resurser. Optolexia har jobbat tillsammans med Järfälla kommun för att rulla ut det här. De var den tidigen första kunden som de samarbetade med, och sen har de sedan dess också då börjat bygga ett bolag av det. Så det är forskare från KTH som ligger bakom det här. Men nu finns det också ett bolag kopplat till det här, så att det finns ganska mycket att läsa om just där. Otroligt spännande case som använder Azure, som använder machine learning för att ta reda på att identifiera och jämföra mönster, och självklart big data för att ju större den här populationen av samples, eller alltså ju större den här datamängden blir som de, där de vet utfallet av dem, desto bättre blir de ju också på att kunna förutspå nästa del som kommer in. En annan kund, Acast. Acast bygger en plattform för podcasts. Och allt ifrån produktion till lagring till distribution. Men det som är mest unikt med deras lösning är att de också har en monetization, eller ett sätt för podcasters att tjäna pengar. Tidigare så var det så att om jag gjorde en podcast och så ville jag ha en sponsor, ja, men då pratade jag med ett företag och så sa de att ja, men absolut, vi kan säga någonting. Eller tvärtom. Jag sa till ett företag att jag kan säga någonting bra om ert företag. Är det okej om vi lägger in det i min podd? Och det som hände då, det var att man gjorde en MP3-fil, eller vilket format man nu använder på poddar. Och så klippte man in det här där jag sa att den här affären är den bästa som finns och jag tackar för deras stöd. Och det här ligger ju kvar i den här filen för all framtid. Det som var utmaningar då, det var ju att du kan inte sälja på kampanj till exempel, så du kan inte säga att under så här många impressions eller under den här tiden så finns den här annonsen med, utan det är ju samma annons som ligger kvar år efter år. Så det de gör är att de dynamiskt lägger in annonserna baserat på målgrupp, baserat på vem det är som lyssnar, baserat på vilket content det är, baserat på vart man lyssnar, och gör det här on the fly då med sin plattform. Det som är otroligt kul med Acast är att de har byggt allting på Platform as a Service-tjänster. Så högst upp i stacken med där de vill ha så lite kontroll, eller inte kontroll ska jag inte säga, de vill ha så lite behov av att managera den infrastrukturen som möjligt. Så att de vill inte patcha servrar, de vill inte göra de delarna, utan om vi bygger en tjänst som de kan nyttja, som gör att de kan slänga bort kod och sen använda vår tjänst istället, så kommer de att använda den. Därför att de vet att varje kodrad som de skriver behöver de underhålla, uppdatera, dokumentera och så vidare och så vidare. Medan som vi istället kan bygga en tjänst som de kan nyttja, så kommer de att tjäna pengar på det i slutändan. Jag gjorde en intervju med Johan Billgren som är CTO på Acast. Och jag ska visa ett klipp från den, och en av frågorna, eller den frågan som jag ställer här, det är att när de rullar ut i en ny region eller en ny kontinent. De började i Sverige för ett antal år sedan, sen var UK nästa och sen så lanserar de i USA. Så ställer jag frågan, är det svårt för er att ta er vidare, liksom, att göra en sån expansion så småningom, global expansion? Är det en utmaning för er? Så jag ska visa det klippet.
No, it's not. Since you know, we're a modern company, everything is built in the cloud. It's just setting up another data center to keep all the data close to the users. So that's very, very, very smooth process actually.
Att kunna göra det, att kunna säga att sätta upp ett nytt datacenter, det är en very smooth process. Att kunna gå från att ha svenska kunder, svenska poddar, svenska podcast och sen flytta in till USA och göra det i stort sett med bara en ny deployment, det är ju en otrolig styrka. Det är någonting som inte var möjligt för ett antal år sedan, där du var tvingad att börja köpa infrastruktur på en annan plats och så vidare och så vidare. Så att en extremt cool resa som de har gjort från att starta företaget för bara några år sedan och nu ha kunder som Virgin Atlantic och New York Public Radio till exempel i USA. Microsoft Cloud handlar ju inte bara om Azure. Jag kommer inte att prata egentligen om de andra delarna, men jag vill ändå nämna att det finns ju många fler tjänster också. Hela cloud-delen som leds av Scott Guthrie på Microsoft Corp är drygt 20 000 personer. Så det är en betydande del av vår produktutveckling som ligger inom den här delen. Självklart Azure Application Innovation, men även Cortana Intelligence Suite runt data och intelligens. Nästa som Brad Anderson pratade mycket om i morse med just Operations Management. Dynamics, Office 365, tjänster online, alltså traditionella produkter som vi har levererat men som numera då levereras som tjänster också. Just det här att få teamen att förändras från att vara on-premises leveranser till att leverera som tjänster är ju någonting som har tagit några år för oss. Det började med att direktivet var att alla teamen skulle fundera på vad innebär min produkt i molnet. Om jag nu är produktchef för SQL Server, ja, vad innebär det för mig om vi pratar SQL Server i molnet? Det ofta teamen gjorde då, det var att de bröt ut ett mindre team som tog den kodbasen och flyttade det till ett separat projekt och startade ett separat SQL Azure som den tjänsten heter från början. Det som sen hände efter ett tag, det var att man flyttade ihop de här teamen tillbaka igen och mergade tillbaka produkterna. Och det som nu har hänt är att man har helt flippat på det här och säger att vi utvecklar cloud first. Så att SQL Server-teamet till exempel utvecklar allting först till Azure. Och sen så tar man och paketerar ihop det här till releaser som sen kommer i on-premises-produkten. Och det här är ju någonting som vi såg nu till exempel med releasen av SQL Server 2016. Där språket R nu är en del av SQL Server 2016. Och det är ju någonting som har funnits inom machine learning-tjänsterna i Azure under en längre tid. Men även sådana små saker som TSQL, alltså språket som man använder i SQL Server. Där finns det också förändringar som har funnits i Azure väldigt länge som sen paketeras ihop och kommer ut i on-premises-produkten. Men just att göra den transitionen från att vara en on-premises-leveransteam till att vara ett tjänstelevererande team är också någonting som tar tid och energi från oss förstås. Jag var i Redmond för, det började nog vara 1,5 år sedan, med ett gäng startups. Och träffade ganska många team då och hade diskussioner om hur de tänkte på utveckling och hur de jobbade med utveckling. Och en fråga som jag ställde nästan till alla teamen, det var: när ni vill släppa en ny funktion, när ni vill släppa en uppdatering, vem är det som fattar beslut om att ni ska göra det? Så ta till exempel Azure Portal-teamet, de som bygger managementportalen i Azure. Relativt litet team, det är inga 100 man eller någonting, utan ett mindre team. Men alla hade samma svar och de tittade frågande på mig och sa, ja men det gör ju vi. Det finns ingen annan som behöver fatta ett beslut om att släppa en ny funktion. En annan sak som Clemens Wester som pratar imorgon, han jobbar ju på Service Bus-teamet. Han var en av de som skrev den första versionen av Service Bus och jobbar fortfarande i Service Bus-teamet. Jag låg på honom ganska mycket för en tid sedan och sa att du måste komma in med en sessionsbeskrivning för att vi vill kunna marknadsföra vad du ska prata om. Och han svarade att men det kan jag inte säga därför att jag har inte uppfunnit det som jag ska prata om än. Så att ni kommer att få veta så småningom, men det jag kan skriva nu kommer att vara väldigt luddigt. Men det är någonting om Service Bus och meddelandehantering och så vidare. Så jag skulle varmt rekommendera att gå på hans session om man är intresserad av de bitarna. Så, vi lämnar the present och kollar lite grann in i framtiden. För er som var på keynoten i morse så känner ni igen den här bilden. Datacenter-expansion. Vi lägger otroligt mycket tid och resurser på att bygga ut våra datacenter. Det är någonting som, jag kommer att komma in på det mer, men det är någonting som är extremt viktigt för att kunna ta emot det behov som våra kunder visar att man vill ha, att man vill bygga. Vi har haft några situationer tidigare år där kapaciteten helt enkelt har blivit full. Eller där vi har varit tvingade att strypa ner möjligheten att skapa helt nya subscriptions i vissa datacenter därför att vi har nått gränsen för de här fyra väggarna. Det har ju också utmanat oss att kunna expandera datacenter mer dynamiskt, att kunna bygga dem mer modulära, att kunna bara hyra mark för att skeppa ut containers för att kunna modulärt sätta upp ett tillfälligt datacenter. Så länge vi bara kan garantera tillgängligheten så måste det inte vara en lagerlokal med fyra väggar som begränsar oss. Brad visar den här bilden och just projekteringen är ju ganska enorm för hur mycket större det här datacentret kommer att bli. Jag har besökt två stycken datacenter, dels det i Quincy som jag pratade om tidigare, men även ett i Redmond som heter Redmond Ridge. Och båda de är, det som ligger i Quincy, där har vi produktionsdata, bland annat en hel del grejer för Xbox och även för Azure ligger i Quincy. Redmond Ridge är bara ett R&D-datacenter, det ligger ganska nära Redmond, ja förstås, det ligger ganska nära Microsoft Campus i Redmond. Men utbyggnaden av de här datacentren är ju någonting som vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på. Och resurser och pengar. Och det här har också lett fram till ett forskningsprojekt som heter Project Natick. Och i Project Natick så funderar man på, okej, våra kunder, våra användare bor väldigt nära kusten. De flesta människorna runt om i världen bor nära kusten. Så varför skulle inte våra data också kunna göra det? Så det man gjorde i Project Natick, det var att man byggde en kapsel som paketerade in Azure-teknik och ja, egentligen server-rack. Och så sänkte man ner dem i havet. Så den här kapseln låg i havet utanför Kaliforniens kust i ett halvår ungefär. Man plockade upp den nu i våras igen för att börja analysera och se hur den här har betett sig under den här tiden. Och just det här testet, så man ser de här kablarna som hänger, så hade vi både elektricitet och nätverk kopplat till den. Men just elektricitetsdelen så forskar man också på hur skulle man kunna dra nytta av strömmar i havet för att kunna förse den här kapseln med elektricitet kontinuerligt. Då. Så man funderar lite grann på, vi har också förändrat vår researchavdelning. Så tidigare så var det väldigt mycket traditionell forskning som vi bedrev. Idag så är kommersialiseringen en jätteviktig del i det här. Så att alla de forskningsprojekten och mycket av det vi ser i Cortana och intelligensen utifrån machine learning kommer ju från våra forskningsprojekt. Och en viktig del i det här också, det är att det vi nu ska förstås börja kolla på, det är hur kan vi kommersialisera det här. Så tänk er ett olympiskt spel i Sverige 2028 eller vad det nu är. Att då kunna bara sänka ner ett antal datacenter i hamnen i Riddarfjärden för att lösa streamingen för just det OS:et och sen plocka bort dem efteråt då. Det öppnar upp en hel del möjligheter, därför att en av de utmaningarna som man har med datacenterutbyggnad, det är just energitillförsel, tillfälle eller vad säger man? Alltså just motståndskraft mot naturkatastrofer, tillgång till personal, tillgång till mark. Så det finns en hel del saker som skapar utmaningar just när man bestämmer vart man ska bygga datacenter. Om man ska kolla på framtiden så finns det en ganska bra plats att fundera på, eller om man vill veta vad som är på gång. Joakim pratade om det här också på keynoten i morse med World Economic Forum. Det är ju en konferens som sker i Davos i våras, där företagsledare och politiska ledare från olika länder träffas och diskuterar vart vi är på väg någonstans. Och från World Economic Forum så har man... Så har jag en slide med 10 stycken punkter om saker som kommer att ha inträffat 2025 och sannolikheten om att de här kommer att ha inträffat. Så jag tänkte prata igenom i alla fall några stycken av de här. Så först ett statement och sen hur stor sannolikheten är. 10% av människor bär kläder som är uppkopplade. Det känns ju inte helt osannolikt i alla fall. 1 triljon sensorer är uppkopplade mot internet. Man börjar prata mycket om sakernas internet eller Internet of Things. Just att vi har ju kopplat upp telefoner, datorer och liknande under ganska lång tid nu. Men att kunna börja koppla upp andra saker, tvättmaskiner, kylskåp, brödrostar, kaffemaskiner och så vidare. Det är ju nästa del som vi pratar om. Connected cars. Att din bil rapporterar information till någon tjänst om vart den är någonstans eller var. Att man kan göra analyser och säga att just nu så har ovanligt många bilar utlöst ABS-bromsarna på precis den här punkten. Ja, antagligen så är det halka där, för det brukar inte vara så många som använder ABS-bromsarna där. Eller när min kaffemaskin vaknar på morgonen och känner sig lite sådär, det är någonting som inte riktigt stämmer, och den går ut på kaffemaskinernas internet och frågar de andra kaffemaskinerna runt om i området, om jag har den här statusen, vad beror det på? Och någon annan kaffemaskin som har haft exakt samma svar, att jo, men det var ju fel på den här delen. Här är länken för att beställa den. Så när jag kommer upp och ser ett rött kryss där och säger att tyvärr, jag funkar inte idag, men reservdelen är beställd och den kommer imorgon. Det är ju den typen av upplevelser som vi vill ha. Och vi börjar ju närma oss där. Väldigt många larm är ju uppkopplade idag. Man börjar se fler och fler av våra hushållsmaskiner som också är uppkopplade. Men en bit att gå. Men en triljon sensorer, det är ju dit vi är på väg i alla fall. Den första roboten som farmaceut. En relativt enkel del. Det är ganska tydligt liksom med recept och liknande, så att det är inte alls omöjligt. Vi pratade också, eller Daniel Akinin pratade också om en robot som överklagar p-böter. Det finns en robot eller en bot i England där du kan gå in och registrera din p-bot och säga att jag har fått den här p-boten, och så får du då säga vilket väder det var och vart du var någonstans, vilken tid det var. Och så gör den en överklagan åt det. Den har vunnit 160 000 fall när den här artikeln publicerades. Så tydliga, enkla processer där man vet exakt ja eller nej utifrån vissa givna tillfällen är ju sånt som kan automatiseras. 10% av alla läsglasögon är uppkopplade. Vi får ju mer och mer som sagt uppkopplade enheter, och ni kan ju bara gå runt här ute idag och se på alla, det är i alla fall ett par HoloLens-demos, det är ett par andra virtual reality-produkter. Och allt eftersom att de här blir mindre och mindre, vi såg Google Glass som ett exempel på ett sånt projekt som lades ner, men den typen av projekt kommer ju bara bli fler och fler. 3D-printade bilar, kommersiellt tillgänglig mobiltelefon för implantat, är det någon som har kört NFC-chip-implantatet är borta? Nej. Det här är också sånt som bara kommer att utvecklas mer och mer. 2025, det låter långt borta, men det är inte speciellt många år. Men med utvecklingen så kommer det hända otroligt mycket fram tills dess. Förarlösa bilar, vi ser ju väldigt mycket om just förarlösa bilar, driverless cars. Den här tycker jag är intressant. Första transplantationen av en 3D-utskriven lever. Jag började googla lite grann på det här, och det finns 3D-skrivare idag som kan skriva ut levande organ. Sen har man inte transplanterat in dem än, men ger det några år så kommer vi absolut att komma dit. Ekonomiska granskningar är lite grann på samma sak som vi pratade om tidigare. Och sen nummer 10, den första staden med mer än 50 000 invånare utan trafikljus. När jag såg det där först så tänkte jag så här, men vadå, jag växte upp i Piteå, vi hade inga trafikljus, men var vi inte fler än 50 000 i staden heller. Men grejen är den att trafikljus och just hur bilar accelererar i en kösituation, det är ju det största problemet som vi har för trafiksituationer. Därför att det som händer är att när den första bilen gasar så tar det en liten tid innan hela ormen har börjat röra på sig. Och det läget när vi kan ha bilarna som pratar med varandra, när vi kommer till det där med förarlösa bilar och de kan anpassa hastigheten för att passera korsningen optimalt, ja, men då kommer vi inte att behöva några trafikljus längre. När jag pratar med mina barn om det här och visar den här listan och pratar om vad framtiden innehåller, då får man ju den här liksom pirrande känslan när det bara är glädje i det hela. När jag berättar samma sak för min fru så är det lite så här, what? Det är inte riktigt samma feeling. Men varför pratar jag om det här egentligen då? Jo, det intelligenta molnet. För att kunna möjliggöra alla de här delarna, ja, möjligtvis utom levern där då, Så behöver vi ju ett moln i bakgrunden. Vi behöver ju ha någonting som kan processa det här, hantera datat, som kan bygga intelligenta tjänster baserat på allt det här för att sen kunna uppnå det här. Och kollar man på Microsofts mission eller uppdrag, så säger vi att we want to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Och det bryter vi sen ner till 3 stycken bold ambitions. Och nummer 1 är det att bygga det intelligenta molnet. Det funkar inte längre att bara bygga en molnplattform som är till för lagring och hantering och storage och compute. Utan vi behöver bygga tjänster runt det här som drar nytta av det här och går från lagring, information till intelligens och kunskap. De två andra bold ambitions, reinvent productivity and business processes och avslutningen då, create more personal computing. Den sista delen kommer jag inte prata om, men återigen, jag rekommenderar att kolla på de devices som vi har i utställningen och på våra partners som visar HoloLens. Det är ju det som handlar om personal computing. Lite grann om produktivitet då. Vi lever ju i en situation där vi har obegränsat antal enheter, devices, appar, data. Men vi har fortfarande samma begränsade mängd med uppmärksamhet och tid. Och jag antar att det inte var allt för länge sedan någon av er laddade ner en app med tanken om att man skulle bli mer produktiv. Någonting annat, alltså man laddade ner en app för att lösa något problem som man hade. Men det som egentligen händer är att man har ett till ställe som man behöver hålla koll på. Man har ett till ställe som man behöver uppdatera, eller man pratar ju om FOMO, fear of missing out. Att du har en obehaglig känsla av att du missar någonting om du inte är och kollar på alla de här apparna. Och det är en utmaning som vi har, vi som personer. Och ska vi lösa produktivitetsproblemet så funkar det inte med att göra det med en till app eller en ny funktion i Office. Utan vi behöver verkligen tänka helt annorlunda runt produktivitet. Och vi tror att produktivitet handlar om konversationer framöver. Det finns ju idag en fungerande app-ekonomi och den kommer ju att fortsätta att finnas så länge det inte finns ett fullgott alternativ. Det finns en betalningsvilja, det finns ett sätt för företag, för appmakare att tjäna pengar och det finns fungerande distributionsmekanismer för appar. Men när det här utmanas med andra alternativ så kommer vi att se att app-ekonomin kommer inte att bli lika viktig längre. Om man kollar på var samtalar användare idag, alltså var sker konversationer idag, så finns det några sociala medier. Kick Messenger, Snapchat, Skype, WhatsApp, Facebook Messenger. Det här är bara några exempel. Lägger du till Slack och Yammer och några till, Telegram till exempel, ja, men då täcker du ganska stor del av västvärldens kommunikation idag. Och det finns ju en ganska tydlig gräns däremellan också på typ 18-20 år någonstans mellan Skype och WhatsApp. Så återigen, när jag pratar med mina barn och jag säger så här, ja men Facebook Messenger, ska vi inte, nej, är inte riktigt där de vill kommunicera, utan de har ju snarare en känsla av att det här är mycket, mycket roligare. Och det man börjar prata om, nej just det, och de två ska ju inte blandas heller. Men det som man börjar prata om nu då, det är att chattappar är det nya internet och bottar är de nya apparna. Så med en fungerande infrastruktur för distribution av bottar, med en fungerande betalningslösningar, med fungerande infrastruktur för att hantera det här, så kommer det här att vara en reell utmanare till appekonomin. För att om vi kollar vidare på det här och tar ett exempel med en restaurangbot. Så säg att jag har en konversation på Skype med min fru. Och så bestämmer vi oss för att vi ska gå ut och käka middag. Och så plockar jag in restaurangbotten i den här konversationen och säger hej restaurangbot. Och den svarar, hej, är det dags för en middag på stan? Ja, jag och min fru tänkte gå ut och äta. Har du några förslag? Och i det här läget så vet ju då den här botten, den vet ju vem jag pratar med, för den är med i konversationen. Den känner till min historik, den vet vart vi brukar gå någonstans, den vet vart jag bor, den vet den antagligen mina kreditkortsuppgifter om jag behöver göra en betalning. Om vi tar ett exempel, till exempel när jag bokar en Uber eller en taxikurir, så behöver jag aldrig uppge mitt kreditkort, utan det har jag ju gjort en gång, för jag har en existerande relation med den här appen eller med företaget. Så jag behöver inte ange, jag behöver inte göra betalningen i appen, utan jag säger bara åt appen att jag absolut tar betalt. Så den vet ju en hel del om kontexten av mitt samtal. Och den svarar då, den indiska restaurangen som ni gillar har ett bord ledigt klockan 8. För den vet ju också, har ju kontakt med en massa restauranger och kan ju direkt kolla om det finns tillgängliga bord. Ja, men det låter jättebra, säger jag, boka det. Och så säger den att bra, då har det bokat och jag har skickat ett meddelande till din fru, ha en trevlig kväll. Integration direkt in mot kalendrar så att det finns på plats. Det finns på plats där vi normalt ser våra möten. Och jag har inte behövt lämna kontextet för att gå in i ett annat kontext. identifiera mig, logga in, spara ner en iCal-fil som jag sen ska mail. Ja, ni förstår. Utan känslan är ju bara helt underbar. Och det är precis därför som vi behöver bygga det intelligenta molnet. För att kunna möjliggöra den här typen av tjänster. Så, tack för mig. Jag är kvar här också om det är någon som vill fråga någonting eller diskutera någonting, så finns jag kvar ett tag till.